Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herre Jesus Kristus. Vi hörde redan evangelietexten som ska vara vår predikotext. Men eftersom den är kort, eller antagligen den kortaste predikan Jesus har hållit, så ska vi lyssna en gång till. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa: tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Adventstiden handlar om ankomst. Och vi kan tänka på Jesu ankomst i tre olika betydelser. Han kom en gång när han föddes som ett litet barn till världen och blev människa. Han kommer idag till oss i ordet och sakramenten genom anden. Och han ska komma en dag på himlens skyar till att döma levande och döda. Idag finns en anknytning till slutet av kyrkoåret, eftersom vårt tema idag är vida tåligt Herrens tillkommelse. Vi ser alltså fram emot den yttersta dagen när Jesus ska komma tillbaka. Gemensamt för alla de här tre betraktelsesätten är: Guds rike är nära. När Jesus kom fysiskt till judarna och predikade för dem, då var han verkligen nära dem. Idag kommer Jesus i sitt ord till oss för att göra oss beredda att möta honom när han kommer på den yttersta dagen. Då ska han också vara nära, och det är inte långt dit. Han säger ju själv att tiden är kort och vi ser tecknen. Tema för predikan idag är ord som finns i den här korta predikan av Jesus: omvändelse och tro. Under adventstiden blir vi påminna om att Guds rike är nära, speciellt genom Johannes döparen. Han är förelöparen, han är profeten som går framför Jesus. Markus berättar om honom genast i början av sitt evangelium, där han först citerar Jesajas ord om budbäraren som ska bana väg för Herren. Så står det så här sen: Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Hela Judeens land och Jerusalems alla invånare kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden i Jordan. Nu ingår det inte i dagens text eller tema för den här söndagen att undervisa om Johannes dop. Vi kan bara kort notera avsikten med dopet. Ibland brukar man säga att Johannes döpte med bättringens dop. Men det står mer än så. Det står att han döpte med bättringens dop till syndernas förlåtelse. Eller omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Och egentligen så är det in i syndernas förlåtelse. Så att Johannes predikade också om Jesus, om befrielsen från lagens band, lagens börda. När Johannes döparen sa: se Guds lam som tar bort världens synd. Då visade han vad evangeliet är. Han predikade både lag och evangeliet. Det var en stor folkrörelse kring Johannes. Vi kanske förundras lite över den här ordalydelsen. Det står att hela Jerusalem och hela Judeens land och Jerusalems alla invånare kom till honom. Tänk att det var en sådan rörelse att precis varenda en givit. Här ska vi förstå att man brukar ibland språkligt generalisera. Om vi tänker på hur det var för några år sedan på Vasatorget, när folk samlades för att protestera mot att Vasa centralsjukhus inte skulle få full jour, så var det kanske 10 000 människor där. Men man sa nog, hela stan gick till torget. Det var liksom en sån folkrörelse, att hela stan var med. Det är ungefär på samma sätt som Johannes verksamhet framställs. Mängden av folk. Vi får inte veta av den här texten och inte heller av någon annan text precis hur länge Johannes döparen var verksam. Men Lukas berättar i sitt tredje kapitel att han var verksam vid en bestämd tidpunkt. Lukas räknar upp flera kända personer som var verksamma och hade ämbeten just på den tiden. Det passar bäst in i det sammanhanget, det var åren 26-27. Hans verksamhet kan ha pågått något år innan han blev fängslad av Herodes Antipas. Jesus hade blivit döpt av Johannes och sen fördes han av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Sen berättar Johannes evangeliet att han en tid uppehöll sig i samma trakter som döparen och döpte, eller hans lärjungar döpte. Men när Johannes döparen hade blivit satt i fängelse, då gick Jesus till Galileen. Det är så vår text börjar. Då förkunnade han Guds evangelium. Det sammanfattas med några ord. Guds rike är nära. Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Det var ungefär samma predikan som Johannes döparen hade. Visserligen så står det i vissa översättningar att Johannes sa himmelriket är nära. Det här beror på att man undvek att nämna Guds heliga namn. Och därför talar man om himlen istället som betyder Gud. Himmelriket. Under 400 år hade ingen profet rätt fram. Nu kom Johannes döparen och sa, nu händer det. Det var Malaki som var den sista gamla testamentliga profeten. Och det var 400 år tidigare. Det är mer än så. Och Malaki, han sa så här i sin sista kapitel. Se, jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Jag ska sända Elia till er. Judarna funderar mycket på vad det här kan betyda. Vem är Elia när han kommer? Eller hur ska vi veta när han kommer? Det dröjde länge, 400 år. Jesus säger tydligt vem som avses i ett annat sammanhang, i Matteus 11. Han sa, han, Johannes döparen, är den som kom i Elias ande och kraft. Och han skulle bereda vägen för Jesus. Ibland står det att Guds rike är mitt ibland er. Här sägs det, Guds rike är nära. Det här har teologer också debattera över vad som egentligen är avsikten. För i äldre översättningen så stod det Guds rike är invärtes i er, inombords i er. Men vi går inte in på den detaljen annat än att Jesus sa Guds rike är nära. Guds rike är här, här mitt i landet. Det var han som representerade Guds rike. Nu har tiden blivit fullbordad. Gud har gripit in för att genomföra sin frälsning. Som han har talat om genom profeterna. Han skulle fullborda profetierna. Och nu står han mitt ibland. Det måste ju ha dalrat av förväntningar. Nu händer det. Den utlovade Messias är här nu. Och så säger han. Omvänd er. Vad är det Johannes och Jesus menar med att folket ska omvända sig? Vad Johannes menar det får vi närmare veta i Matteus evangeliets tredje kapitel. För där står det så här. Huggorms yngel. Vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelse. Och tro inte att ni kan säga inom er, vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn till Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt i roten på trädet. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i eld. Den här predikan liknar väldigt mycket den som Jesus tog höll för judarna enligt Johannes evangeliets 8 kapitel. Då säger han också att de är djävulens barn. De sa att de var Abrahams barn. De har aldrig varit slavar, de är Abrahams barn, fria barn till honom. Men Jesus sa att de är djävulens barn, fulla av gift. Det giftet kom ut via deras tal och deras gärningar. Sånt som inte stämde med Mose lag. Det som han egentligen ville driva fram. Fastän de menar de var rättsinniga, de var Guds barn, Abrahams barn, så sa både Johannes döparen och Jesus att de kommer att ställa sin fördom. Och den domen blir förskräcklig. Det håller inte det som de har gjort. De var dömda. Men nu erbjöds de räddning från den kommande vredesdomen. Omvändning. Johannes gav också en direkt vägledning om vad som hörde till omvändelsen. I Lukas evangeliets 3 kapitel säger han: vi ska tänka på sin nästa. Den som har 2 tunikor ska dela med sig till den som ingen har. Och den som har mat ska göra på samma sätt. Tullinrivarna ska inte kräva mer än vad som är bestämt. Soldaterna ska inte använda sin makt att pressa fram pengar av folk med våld, utan nöja sig med sin lön. Det var liknande saker som Jesus tog upp i bergspredikan. Både Johannes och Jesus predikar alltså en sträng lag. Folket kände till Mose lag, men de hade en ytlig uppfattning om den. De räknade med att det räckte bara de gjorde lagens bud till det yttre. Men deras inre, deras sinnen var bortvända från Gud. De behövde omvändas. Omvändelse är inte bara att skala bort yttre synder, som att hålla sabbaten, att tvätta händerna i rätt tidpunkt och äta rätt sorts mat. Omvändelse är sinnesändring. Det är hjärtats omskärelse. Att få ett nytt hjärta av kött istället för stenhjärtat, som Hesekiel säger. Och Hesekiel talar också om att Gud ska stänka rent vatten på dem så att de blir rena. Det här är sånt som judarna kände till. Och som när Johannes och Jesus nu sa att tiden har kommit och Guds rike var nära, då visste de att det gällde att göra sig beredd. Det var därför som stora skaror sökte sig till Johannes. Blev döpt av honom. Nu stänktes vattnet på dem. De fick sina synder förlåtna. Med blicken på honom som snart skulle frambära det fullkomliga offret för synden. Vi har också orsak att nu under adventstiden rannsaka oss inför Guds lag. Hur är det med vår kärlek till Gud och våra medmänniskor? Söker vi Guds rike först eller sätter vi våra egna behov i första hand? Gör vi det som vi tror att människorna ska uppskatta oss för? Och vara så mycket som behövs, eller vill vi verkligen göra gott mot vår medmänniska? Utan att fråga efter vad vi kan få igen, så som Jesus faktiskt undervisar i bergspredikan. Nu när köphysterin tilltar och vi fokuserar på vad vi kan få och vad vi kan ge, så kan vi fråga hur mycket av det vi verkligen gör av kärlek till Gud och vår nästa, och hur mycket själviskhet som är inblandad. Johannes skarpa lagförkunnelse visade människor. De var felsvängda i förhållande till Gud. De hade ryggen mot Gud. De tittade åt helt annat håll. På sig själva och på människorna. De behövde verkligen omvändas så att de skulle vändas mot Gud. Och se honom. Lyssna på honom. Då lagen predikas väcks både ilska och sorg. Ilska för att någon vågar anmärka på oss. Och döma oss. Sorg för att vi kommer underfund med att vi verkligen inte håller måttet inför Gud och hans allseende ögon. För vi drivs inte av ren kärlek i hjärtat. Allt gott vi gör är befläckat av vår kötsliga natur. Inför lagens anklagelse försöker vi krampaktigt försvara oss och hitta förmildrande omständigheter och ursäkter. Vi behöver ändra vårt sinne. Vi behöver bekänna vår synd. Vi behöver vända om och lyssna när Jesus predikar. Och han kommer till dig med botemedlet för din sorg. Han säger: tro evangelium. Evangelium betyder det glada budskapet. Jesus säger kort att det glada budskapet som han inbjuder lyssnarna att tro är att Guds rike är nära. Att tro på honom. Det är honom själv det handlar om. Han vill visa att vi ska se vem han är och att han har kommit för att fullborda de profetior som Gud gav för länge sedan. Till exempel, det som Jesaja berättar om, att det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans dal ska ljuset stråla klart. Och detta ljus som Jesaja profeterar om får vi höra på juldagens morgon. Det är ett barn som är fött. En son har getts åt oss. Ett barn som har namnet under rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsfurst. Då vår blick flyttas bort från oss själva till att se på honom, se på vad Gud gör för oss, sker en omvändelse. Vi vänder från att ha ryggen mot Gud 180 grader och ser honom i ansiktet. Lyssnar på vad han säger oss, ser Jesus. Vårt sinne ändrar då från att uppehålla oss kring vad vi gör och vad vi kan få beröm för att se att Gud utan förskyllan handlar med oss av sin kärlek, av sin nåd, utan att vänta sig att vi ska vara värda att ta emot honom. Det är det glada budskapet. Det är evangeliet. Att tro handlar inte om någon egen hjärna. Det handlar om att fästa blicken i Jesus. Det finns många berättelser där vi får höra hur Gud prisar tron hos människor. Just som en egenskap att den inte utgår från vad människan gör eller presterar, utan från den som de fästar blicken vid. Jag vill ta två sådana exempel. Den kanadenska kvinnan i närheten av Tyros och Sidon, som ropade Jesus när han kom på semester med sina lärjungar och ville vara i fred. Så ropar hon: Mästare, Herre, förbarma dig över min dotter, som är svårt sjuk, som behärskas av en ond ande. Jesus brydde sig inte om henne. Han var ganska föraktfull och nedlåtande mot henne, men hon fortsatte. Hon visste att det var honom ensam som hon kunde vända sig till. Och när hon hade hållit på en stund så sa Jesus: Kvinnan, din tro är stor. Du får som du har. Vad var hennes tro? Inte var det att hon såg på sig själv. Det hade hon något med livet. Hon såg på Jesus. Då det andra exemplet. Den hedniska officeren som bad för sin tjänare, som var svårt sjuk. Han litade på att Jesus hade all makt. Han kunde bota bara med ett ord. Han var inte värdig att Jesus skulle komma in under hans tak. Men han sa: Du säger bara ett ord så blir han frisk. Hur hade han en sådan tro? Jesus sa om honom: Inte ens bland Israel har jag sett en sådan tro. Ja, inte var det en tro på hans egen förmåga den heller. Det var inte alls någon egen förmåga. Det var att han såg Jesus, hade hört om honom. Han visste att Jesus hade kraft att kunna bota. Det var Jesus som han trodde. Föremålet för hans tro. Det här är exempel på människor som var omvända till följd av ordet om Jesus, vittnesbördet om honom. De hade hört om honom, de hade fäst sin blick vid honom. De hade insett att deras egna möjligheter var slut. De hade vänt om från sina egna möjligheter att börja lita på Jesus. De människor som Johannes Döparen och Jesus predikade för var belastade av en likgiltighet som hade cementerats under åren. Under hundratals år. För då verkade det som om löftet inte skulle gå uppfylls. Det kom ju ingen Elia. Messias dröjde. De hade vant sig vid att man till det yttre levde enligt Mose lag. Det var en vanefromhet som räckte för dem. Samtidigt klagade de över romarnas förtryck och bad om att de skulle få den frälsaren, den David, som ny kung. som skulle befria den från det romerska oket. De hade fel uppfattning om vad Jesus skulle göra. Att Messias skulle komma med ett nytt hjärta och omvändelse hade de glömt bort. Därför måste de nu omvändas till att tro evangeliet. Att säga att Jesus från Nazaret verkligen var den frälsare som deras fäder och de själva hade hoppats på. Det här är egentligen ganska mycket lik den vi lärde i. Vi kristna väntar på att Jesus ska komma tillbaka, men han dröjer. Så somnar vi, blir likgiltiga. Risken är stor att vi inte orkar vänta. De flesta blir slöja och vänder tillbaka till omsorgen om de världsliga tingen. Och de flesta föraktar budskap om hans återkomst. Petrus beskriver bra den här tiden i sitt andra brev. Framförallt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger, hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början. Det har slagit mig hur lika man resonerar idag. På Facebook har Biblikum varje vecka ett litet budskap tillsammans med en bild. Det här brukar Kjell-Petter Backen lägga ut och det väcker väldigt stor uppmärksamhet därför att det blir som en annons som går ut till ett antal Facebook-användare med information. Och så brukar det komma kommentarer. Och de kommentarerna är väldigt ofta av den här typen. Lägg ner sagoboken. Kom in i verkligheten. Ja, det kommer hånfulla människor. Bibeln förlöjligas verkligen starkt idag. Att komma och säga att något är sanning är inte populärt. Säger du sen att man blir dömd om man inte tror, då väcks raseriet. Talet om yttersta domet är något som inte tilltalar människor idag, precis som Petrus skriver. Nu är tiden inne att predika omvändelse och tro. Omvändelse från vår egoism. Att vända blicken från oss själva mot Guds nåd i Kristus. Just i vår tid är människor olyckliga och rädda. De behöver ett verkligt hopp, en fasthet. Det kan vi som kristna erbjuda. Det hoppet finns utanför oss och utanför den här världen. Det är varken NATO eller klimatåtgärder som ger hopp i mörkret. Utan det är det stora ljuset som kommer Jesus. Det är förkunnelsen om att vi som varit räddningslöst förlorade i synd och orättfärdighet har förlåtelse för våra synder. Genom den stora nåd som Gud har bevisat oss i Jesus Kristus. Då han gav sitt liv för oss på korset. Och uppstod till ett levande hopp. Och som har låtit oss få delaktighet i genom att vi har blivit döpta till hans död och uppståndelse. Budskapet idag är därför detsamma som det som Jesus predikade. Tro evangeliet. Se på Jesus, din synd är förlåten. Den togs bort av Jesus på korset, kan inte mer anklaga dig. Vänta så tålmodigt på att Herren ska komma med den slutliga befrielsen från allt ont. I en stund när du inte väntar dig. Han är nära. Vi ber. Jag kom till dig, o Jesus kär. Mitt hjärta för dig öppet är. Kom in med nåd och salighet och bli kvar där i evighet. Hjälp Jesus mig till himlens ro, att jag hos dig får evigt bo. Jag kommer snart, o kära själ. Ja, amen. Kom, allt det du är. Amen.